Radio SRF den 16 juni 2017.
Som pratar så här, och det är klart att det tar ju på rösten om man ska prata länge så här.
Så låter professor Lupin i nyinläsningen av Harry Potter som ljudbok. Vi har träffat mannen som läser. Välkommen till vårterminens näst sista Radio SRF med mig, Joakim Kohlman. I det här programmet också så handlar det om att i Skåne så träffar SRF sin danska motsvarighet två gånger om året för att byta erfarenheter. Vi åkte till Malmö för att ta reda på mer. Och så handlar det om taktil kulturhistoria. 3,5 mil norr om Sollefteå finns 6000 år gamla hällristningar som man kan känna på. Följ med till Nämforsen. Men vi ska börja det här programmet med lite information för dig som använder VoiceOver på iPhone eller iPad. En allvarlig bugg drabbar nämligen svenska användare av VoiceOver på iPad och iPhone. Sen i förra veckan så läses siffror på ett felaktigt sätt i vissa situationer. Buggen, som endast verkar beröra användare som använder svenska talsynteser, gör att sifferuttryck som är större än 10 000 och består av ett mellanslag samt en decimal blir felaktigt upplästa under vissa omständigheter. Det här kan till exempel göra att saldot på ditt bankkonto kan läsas felaktigt. För att kontrollera siffror så kan man istället använda funktionen ord i rotorn för att på så vis få siffrorna upplästa. En annan tillfällig lösning kan vara att använda ett annat språk än svenska på talsyntesen. Du kan lägga till språk till rotorn under VoiceOver-inställningarna. Alla svenska talsynteser är påverkade och beror troligen på ett fel i version 9.3.2 av operativsystemet iOS. Användare av punktskrift påverkas inte och felet är rapporterat till Apples team för tillgänglighet. Som många vet så har Christer Henriksson gjort inläsningar av böckerna om den populära trollkarlspojken Harry Potter. Många har varit missnöjda med att flera av namnen och platserna i böckerna är feluttalade i inläsningen. Och i samband med att böckerna ska släppas digitalt konstaterades det också att kvaliteten var för dålig. Pottermore, som äger rättigheterna till Harry Potter, gav därför ljudbokstjänsten Storytel i uppdrag att hitta en ny röst åt honom. Valet föll på skådespelaren Björn Kjellman.
De ringde och frågade. Men då frågar de inte på vanligt sätt, för oftast får man ju bara, eller hittills har jag bara fått frågan, vill du läsa in den och den här boken? Men nu var det, vill du göra ett ljudprov för denna bok? Eller för de här böckerna? Och så då fick jag skicka in ett ljudprov som skickades till Pottermore för att det skulle godkännas min röst.
Och du blev godkänd av Pottermore?
Jag blev godkänd.
Var det ett utdrag ur boken du fick läsa då? Eller?
Ja, just det. Ja. Så är väldigt tydligt angivet, det ska vara det här. Jag tror inte det var någon annan som gjorde det här, utan jag tror det var så att Storytel ville att jag skulle göra det, men de måste få godkännandet helt enkelt.
Vad hade du för relation till Harry Potter innan det här uppdraget?
Jag har läst flera av dem för mina barn när de var mindre, och jag har sett filmerna. Alltså, när man är lite känd så får man ju ofta inbjudningar till saker, och det är inte så kul att gå på dem, om jag ska vara helt ärlig. Men de där har jag gått på, alla de premiärerna, därför att då har jag kunnat glädja mina syskonbarn nämligen. Och mina egna barn.
Så du har så att säga redan, innan du läste in dem här, så har du högläst böckerna för dina barn?
Ja, det har jag.
Tror du att de kommer att känna igen dig i inläsningen på hur du läste dem för dem?
Mina barn, ja det tror jag. Det tror jag verkligen. Man har inte så stort register.
Vad har varit din största utmaning i det här?
Det är ju så många röster, så det gäller ju att hålla koll på vilka som är vilka. Och det går lång tid mellan. Alltså, om jag gör en röst i första boken och sen kommer den tillbaka i tredje boken, då vill jag ju hålla ihop dem och att det är samma röst helt enkelt.
Hur har du kommit fram till hur de olika rösterna ska låta?
Jag vet inte, det står ganska väl angivet i böckerna ofta hur de låter. Och sen är det väl min egen idé om hur de låter. Man tar ofta det första, för det brukar vara det bästa, snarare så. Men det som är kul är ju att det är tillåtet att göra röster i den här sortens litteratur, i barn- och ungdomsböcker. Alltså att färga mer än vad som är vanligt i när man läser in ljudböcker. Och det tycker jag är väldigt kul. Det är ju mycket roligare som skådespelare.
Vilken röst är svårast då?
Det är väl några man får ont i halsen av. Det är några väldigt hesa snubbar som är...
Som pratar så här, och det är klart att det tar ju på rösten om man ska prata länge så här.
Vem är det som låter så där?
Det är väl Lupin, är det inte det? Jo, det är Lupin, han är väldigt hes. Och även... Och sen är Hagrid, det är ju så högljudd och... Han kan vara jobbig att ha långa Hagrid-inläsningar samma dag.
Han har ju en del långa monologer.
Ja, han snackar mycket. Ja. Och hela tiden så här. Det är kul framförallt, det är ju roligt.
Vad är det som är roligast då?
Det roligaste är när man får det att svänga. Det är ju, all litteratur svänger inte av sig själv. Och när jag känner att jag får det att svänga, även om jag inte tycker det svänger, då är jag mest nöjd med mig själv. Men det roligaste är ju när det verkligen svänger och man bara flyter med som uppläsare. Det är när det ger sig själv och man inte behöver fundera så mycket. När det finns ett flow.
Det finns ju en väldigt stor fanbase kring Harry Potter och även kring inläsningarna. Hur tror du att de här kommer att tas emot?
Det skiter jag i, om jag ska vara helt ärlig. Jag måste göra på mitt sätt och jag kan inte hålla på att tänka på... Jag har ju vissa givna... sådär, i uppdraget så är det, har de beskrivit väldigt tydligt vissa saker. Och det följer jag. Och sen så försöker jag lita på mig själv. Och sen kommer det ju finnas de som tycker det är förskräckligt och de som gillar det, hoppas jag också. Men jag kan inte hålla på att syssla med att ifrågasätta mig själv, för då kan man inte jobba.
En stor grej när den första inläsningen av Harry Potter gjordes, det var ju hur alla namn skulle uttalas. Hur har du gjort det? Har du full koll på alla namn nu?
Det är väl det som ingår i uppdraget, att det är väldigt noga. Så att jag har inte full koll själv, men jag har väldigt mycket papper och angivelser om hur jag ska uttala allting. Så det blir på engelska i princip allting. Utom själva Harry heter Harry Potter och inte Harry Potter.
Varför det?
Det är nog för att de menar att det är så inarbetat att på svenska att säga Harry Potter. Och att det vore konstigt i svensk text att då göra honom till och då sa Harry att... utan han är Harry. Och sen är det några översatta namn som fortsätter att låta klinga svenskt. Men annars är det mycket brittiska Hermione och vad de nu heter allihopa.
Hur mycket förbereder du dig inför inläsningen?
Jag läser... det är lite svårt att veta hur mycket man hinner på en dag. Så därför vet jag inte riktigt vad jag ska... Dels så läser jag hela boken. Och sen så försöker jag läsa de här kapitlerna som jag ska läsa. Om det har gått lång tid så försöker jag läsa om de kapitlerna som det handlar om inför den dagen.
Hur mycket hinner du läsa på en dag?
Det är väldigt olika, det beror på hur länge jag jobbar. Jag har jobbat heldag någon gång och det funkade faktiskt mycket bättre än jag trodde att göra så. Man får ta lite pauser för att orka med. Och jag kommer göra så nu också, därför jag har liksom lite pressat tidsschema, så jag måste bli av med det här så att det blir färdigt. Men det funkar bra och då läser man in egentligen så här, ja, dryga 100 sidor på en dag. Det är nog max.
Hur lång tid tar det då att läsa en hel bok?
Alltså det andra fråga, de på Storytel, de har full koll. För de är, Björn, du läser ju så många ord i minuten. De vet exakt. Och nu har jag läst lite färre den här gången. Och då vet jag själv att jag har tagit många pauser eller haft ett telefonsamtal jag måste göra. Så jag får göra inte lika effektivt inläst. Och det märks i deras statistik snabbt som attan. Men jag kan inte komma ihåg hur mycket det rör sig om.
Vad vill du fortsätta med framöver då? Vill du helst läsa in vuxenlitteratur eller barn- och ungdomslitteratur?
Alltså, man vill läsa in bra litteratur. Vad som helst. Det är inte... Allt är inte bra. Och det är otroligt svårt att göra saker som inte är välskrivna. Att få det att svinga. Så man vill läsa in bra litteratur.
Har du någon drömmebok som du skulle vilja läsa in?
Nej, men jag har läst in några böcker som jag verkligen tyckte det var väldigt, väldigt roligt att läsa in. Och bland annat Claes Östergrens Gentleman läste jag in. Och den var väldigt kul att läsa, tyckte jag.
Varför?
Ja, nu var det så länge sedan, men att... det är kanske så enkelt att man känner en förståelse för det man läser. Att det är inte så... Att medan jag läser det så kan jag känna att det är jag som berättar historien. Och det, ibland är det jättesvårt att känna att jag är berättaren. För att jag kan inte hitta det där i mig själv.
Sista frågan då. Om du vore en av karaktärerna i Harry Potter, vem skulle du vara?
Vad roligt. Det vet jag inte. Nu börjar jag bli så gammal så nu vill jag vara Dumbledore. Det är ju så. Harry är ju den som man är den personen man följer och som man sätter sig in i hans känsloliv. Så man är ju Harry när man läser böckerna och ingen annan.
Det sa Björn Kjellman, som alltså ger liv åt Harry Potter i ljudboksform. Första boken, Harry Potter och de vises sten, släpptes igår. Björn är också aktuell med en annan Björn. Han har nämligen gjort inläsning i 15 delar av Paddington som kommer att sändas i barnradion i P4 med start den 3 juli. Två gånger om året möter Synskadades Riksförbund i Skåne kretsar i Dansk Blindeförbund. På träffen i Malmö i juni så tipsade skåningarna och danskarna varandra om hur de kan välkomna nya medlemmar. Susanne Tarp, kretsforman, ordförande för Dansk Blindeförbund i Frederiksberg i Köpenhamn.
Det är problem för de många synskadade blir äldre. Eller är äldre och de sitter hemma ensamma. Och även om vi har konsulenter där går och besöker dem och hjälper dem i vardagen med vardagens problem, så är det inte alltid att de hör eller finner ut av att den personen är ensam och man ska göra en särlig insats för att få vedkommande med till möter i kretsen.
Många synskadade sitter ensamma hemma och kommer aldrig utanför dörren på egen hand. Även om Dansk Blindesamfund har anställda konsulenter som gör hembesök och hjälper till med vardagsproblem, så är det svårt att locka nya medlemmar till kretsmöten, berättar Susanne Tarp. Flera lokalföreningar i Synskadades Riksförbund Skåne har eldsjälar som ringer runt till medlemmar som de vet är ensamma och kanske inte vågar komma på föreningsmöten. Maria Torstensson, ordförande i Skånedistriktet.
Det kan vara att man ibland hjälper dem att komma, att man bestämmer träff med dem eller att man åker och hämtar dem eller på lite olika sätt. Och framförallt att det är någon som möter upp dem när de kommer till lokalen där man ska träffas, och att, så att de inte behöver sitta ensamma. De ska inte vara ensamma någon gång egentligen. Framförallt de första gångerna. Det är jätteviktigt.
Nu nickar du igenkännande, Susanne.
Ja. Ja, det är viktigt. Det är väldigt viktigt. För det är det ju riktigt många där har. Alltså, de har ju levt för att de blev medlemmar av en synskadeförening. Och det vill säga att de har måske stadigvæk någon intresser som vi inte har kursus i. Nu börjar vi att lave hos oss på Frederiksberg, lave motion, vi laver läsekreds, vi laver håndarbete av forskellige slags. Men det vil jo bare være en lille del af de ting, som er interessant for vores medlemmer. Så vi spørger hele tiden, hvad har du lyst til at lave? Er der noget, vi kan hjælpe dig med, du kan komme i gang med, som du har gjort tidligere?
De har ju haft ett liv även innan de blev medlemmar i en synskadeförening, säger Susanne Tarp. Medlemmarna har många intressen som Dansk Blindesamfund inte har kurser i. Hela tiden frågar de vad medlemmarna har lust att göra. Det kan vara motion, handarbete och läsecirklar. Så att medlemmarna kan komma igång med något de har gjort tidigare. När en medlem varit på sitt första föreningsmöte är det viktigt att göra en uppföljning hur besöket var, säger Maria Torstensson.
Man måste ringa upp dem nästa vecka och fråga hur var det, hur gick det, var det roligt? Och är det så att man då har kommit på någonting som man kan ha gemensamt med den här människan, om det så är blommor eller vad det nu kan vara, så kan man kanske föreslå en aktivitet som kanske är utanför SRF. För att inte bara få det synskade tanken, utan att det ska finnas att man kan ha ett liv utanför SRF också. Mm.
Men det här exempel på frågor som ni har tagit upp idag när ni har träffats då SRF Skåne och delar av de distrikt som finns på den danska sidan nära här då i Köpenhamnsregionen. Är det typiska exempel på hur era gemensamma träffar kan vara? Vad säger du, Maria?
Ja, det skulle jag nog säga att det är. Sen har vi haft politiker också med på en del träffar. När vi har diskuterat trafik och kollektivtrafik och så vidare. Sen vi lägger alltid in en trevlig aktivitet, alltså inte bara diskussion en hel dag, utan vi har en aktivitet som vi, att vi gör någonting, tittar på någonting och sen så brukar vi prata resten av dagen. Eller så har vi ibland två dagar, så att det är lite olika.
Vad tycker du, Susanne, att det ger det här samarbetet med SRF Skåne?
Ja, det ger väldigt mycket, för det är lätt nog att tala om danska förhåll, för det är så ens, men ibland har man behov för att få en idé från andra som man inte talar med till vardag. Och därför är det, alltså, vi har talat om arbetsmarknaden också, för Skåne och den danska huvudstadsområdet. Vi har ju många där bor i Skåne och arbetar i Danmark, eller bor i Danmark och arbetar i Skåne.
Som pendlar över sundet.
Lige precis. Och det ska ju också, synskattade ska ju också kunna pendla på samma sätt. Och det vill säga, vad gör du om du har ledarhund? Vad gör du om du har hjälpmedel av olika slags? Sådan som man kan arbeta på tvärs av Öresund.
Det sa Susanne Tarp från Dansk Blindeförbund och Maria Torstensson, Synskadades Riksförbund i Skåne. Reporter i Malmö, det var Åsa Nilsson. Hällristningarna vid Nämeforsen i Ångermanälven, 3,5 mil norr om Sollefteå, är ett kulturarv i världsklass. En del av ristningarna är 6000 år gamla. Och som besökare så är det fritt fram att ta och känna på ristningarna. Och museet i närheten, det är också taktilt. Där kan man känna på allt från skinn till sten som användes av stenåldersmänniskorna.
Vi går direkt till den bästa hällen när det gäller att känna dem som är lättast att komma åt. Som har många olika roliga figurer.
Peter Johansson leder oss ner på hyfsat breda gångbroar. Och på ett par minuter har vi dessutom gått 6000 år tillbaka i tiden. Vi är i Näsåker, 3,5 mil norr om Sollefteå. Och Peter guidar oss till ett kulturarv i världsklass. För här runt Nämforsen i Ångermanälven finns 2600 ristningar i berget som våra förfäder lämnat åt oss att grunna över. Det är en av norra Europas största hällristningsplatser.
Så nu börjar vi närma oss här, och då är det som så att det finns flera olika ytor här med ristningar. Men just den här hällen då tycker jag är roligast. Och anledningen till att jag tycker den är roligast, det är det att här finns det flest människor. Det är också som så att här gör de faktiskt saker de inte riktigt vet, men de gör någonting i alla fall. I vanliga fall brukar de bara stå uppställda rakt upp och ner. Så det man kan göra då, eller vi brukar göra under visningarna, det är att vi frågar om det är någon som vet vad det föreställer och så där, så kan man diskutera det där. Och om man inte ser då, så brukar vi göra som så att vi visar med handen var ristningen är, och så kan de känna och så kan de berätta vad de ser och så kan jag berätta vad jag ser. För ristningarna är imålade, som är lätta att se då om man ser. Och de är också lätta att känna. Så om du lutar den ner här och tar till exempel den här ristningen här, så känner man ganska tydligt kanterna på den. Och det är lite övning här, och det är väl inte innan man hittar exakt hur man ska känna, och ta lite tid. Så den du känner på nu, det är ju en älg.
Och jag känner öronen här och mulen, ja då.
Sen har vi de där lite roliga ristningarna då, som vi till exempel tar den här. Så ser du här att det är en gubbe som du kan känna.
Nu ska vi se. Nu blundar jag och så ska vi se här då. Ja, en liten rymdgubbe.
Ja, anledningen att det känns som en rymdgubbe, det tror jag, det är att den har väldigt stort huvud. Och grejen med det där är att många av de här figurerna som håller, den här håller ju älgstavar då, som är någon form av religiös symbol, jaktmagi eller någonting, ingen vet riktigt va. Men de har ofta väldigt stort huvud och då tror vi inte de är från Mars, utan vi tror att de har någon huvudbonad eller någon rolig frisyr. Nu har man då inte hittat några stenåldersmänniskor med håret kvar, men man har hittat bronsåldersmänniskor. Och Man Bun till exempel är väldigt gammal kan jag säga, den finns redan på bronsåldern. Sen har vi här i mina favoritälgar, om du känner det här, eller tittar här så ser du, det här är då tror jag kon. Här och lite framför kon så är det en liten, liten kalv. Den är lite grunt inhuggen så den är svår att se och även svår att känna. Men de är så himla fina tycker jag, de två tillsammans. Sen är det så med våra älgar här, det finns 461 säkra älgar. Det är nästan inga som har horn och det där är jättespännande varför det är så. Ingen vet riktigt, men man kan gissa antingen att det är som så att det är bara kor och kviger och kalvar som är avbildade, eller också är det tjurar då som har tappat hornen, men ingen vet riktigt varför det är på det sättet. Om man tittar på andra ställen i världen där det finns ristningar från den här tiden, Norge till exempel eller Ryssland och så är det ofta så att det är väldigt, väldigt få av älgarna som har horn. De människorna som levde här och gjorde älgristningar, de var, man brukar säga att de var jägare och samlare, men mer sant är att de nog var fiskare, samlare, jägare. Det finns ett skäl till varför man väljer att bo vid Ångermanälven och varför man väljer att göra de här ristningarna just här och inte någon annanstans. Och det är den oerhörda förekomsten av lax som måste ha varit här. Och de skrev ju inga fiskedagböcker, de här stenåldersmänniskorna. Men det finns ju lite senare uppteckningar då som visar hur stora mängder lax det har funnits här.
400 kilo lax per dygn och person fångade man för ett par hundra år sedan. Och stenåldersmänniskan använde laxen även till annat. Ovanför en bränt backe ligger Hällristningsmuseet. Och här inne är det mycket som är taktilt.
Men om vi tittar här borta i den här lilla lådan här, så finns det lite saker som man kan ta och känna på. Till exempel här så har jag en busch, kan man väl kalla det för, en liten påse av uringarvat laxskinn. Då gör man så, man köper sig en lax. Ja, stenåldersmänniskorna köpte ju sent en lax. Och så flår man den, jag kan fjälla den först, och så flår man den. Och så pinkar man i en hink och så spär man ner med hälften vatten och så lägger man skinnet där i 48 timmar. Och sen tar man upp det och sköljer det väldigt väl. Och sen blir det ganska mjukt. Och så kan man göra små grejer av det där. Det är som ett fint, ganska tunt kalvskinn eller sånt där.
Museet är fyllt av saker som man får känna och ta på. För att vi ska förstå hur våra förfäder hade det här en gång i tiden.
Olika kunskap då om skinn var ju sånt som de här människorna besatt. För annars skulle de aldrig kunna överleva här. Den här skon ser ut som en toffel ungefär. Man sitter och tittar framför tvn, gjord av skinn från renens underben. Och sen är de så finurligt sydda så att håret är strävt åt två olika håll på undersidan. Så man kan aldrig halka. Så om du känner på det så är det liksom strävt däråt på framsidan. Och på hälen är det strävt åt andra hållet. Om man då känner på ett älgskinn då, så är det ju helt annan struktur på själva skinnet som sitter på ryggen. Det här är liksom sprödare och går lättare sönder. Här finns också flera olika typer av sten som man kan känna på. De använder någonting som kallas för skiffer. Det är en sten som är svart eller röd eller mönstrad. Den är lite oljig när man tar i den. Sen hade de också någonting som man brukar förknippa med stenåldern, nämligen flinta. Och det som är spännande med flintan här i Norrland är att den finns inte här.
Närmaste stället att få tag på flinta ligger minst 100 mil härifrån. Så det visar att människorna måste ha haft kontakt med kanske Skåne eller Ryssland. Däremot fanns det gott om en annan sten.
Där man hade vanliga gråstenar man hittade, och så tog man de här gråstenarna och så la man dem i elden. Här har jag en sån vanlig gråsten som är sprucken och väldigt vassa kanter. De här har de då värmt i elden och så har de lagt dem då i antingen en skinnpåse i backen som har grävt ett hål, eller också har de lagt dem i en sån här urholkad stock. Och det krävs 4 knytnäs stora stenar för att koka en liter vatten ungefär.
Och det finns olika verktyg att känna på.
Det här är alltså ett renhorn eller ett hjorthorn? Eller
det är ett älghorn som är urgröpt. Så man kan köra in en bit kvarts. Och sen så har man haft en ogarvad remsa älgskinn som man har virat runt så att den här stenen sitter fast i älghornet. Och det här är det ett redskap som används för att holka ur saker. Det är som ett stämjärn. Och de har haft en hel del urholkade saker. De har haft kanoter. De har hittat stockbåtar då. Problemet med fällristningar är att vi vet väldigt lite om dem. Vi har olika teorier till vilka som gjorde dem, hur de gjorde dem och varför de gjorde dem.
Här är du som besökare viktig, säger Peter Johansson. Besökarna får tolka och gissa hällristningarna och vad det är de ser. Och det är mycket klokt som kommer fram.
Ofta är de lika smarta, de där gissningarna, som en professor i arkeologi gissar. För det är gissningar, båda två.
Nämforsens hällristningsmuseum är öppet den 15 juni till 15 augusti. Klockan 10.30 till 17.15. Det är stängt måndagar och midsommarhelgen. Det är gratis entré. Dagligen finns det två gratis guidade visningar till hällristningsområdet. Klockan 12 och klockan 14.30. Observera dock att det gäller inte större grupper som måste boka guidning. Från museet ner till ristningarna vid älven kan man antingen gå eller köra bil. Att promenera tar omkring 10 minuter. Sommartid finns ett café på museet med uteservering som serverar kakor, bullar, kaffe, läsk eller saft. För mer information ring 0622 10630 eller mejla info@namforsen.com. Hemsidan finns på www.namforsen.com. Efter den 15 augusti är museet öppet för bokade besök. I januari är det stängt.
Ni har ganska bred kompetens på era guidningar. Vilka språk behärskar ni?
Tidigare har vi haft swahili och vi har haft japanska. Nu är det ju inte så att det kommer så mycket afrikaner och japaner hit. Men förra året kom det faktiskt en japan som fick guidas på japanska. Men annars talar vi engelska såklart och tyska talar några guider också. Och sen talar vi ju då mål. Västerbotten är några guider ifrån och några är från härifrån. Så att om man vill ha en guidning på ångermanländska så kan man få det. Och västerbottniska också.
Det sa Peter Johansson, verksamhetsledare vid Nämforsens hällristningsmuseum, som guidade reportern Monica Gustafsson från Spotlight, taltidningen Västernorrland. Och det var allt vi hade att bjuda på i veckans Radio SRF. Nästa vecka, då är det som sagt dags för säsongens sista program. Och då får vi bland annat förhoppningsvis höra vad Therese har haft för sig de senaste veckorna. Vi hörs igen om en vecka. Till dess, ha det så bra. Hej då! Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen. Så som kongresser, organisationsråd och jubileum. Du kan höra veckoprogrammen på vår webbplats eller som podcast i din smarta telefon. För mer information om sändningarna och hur man lyssnar, gå till www.srf.nu/radio. Kontakta gärna redaktionen med tips, idéer och synpunkter. E-post radio@srf.nu. På vår telefonsvarare kan du dygnet runt lämna synpunkter eller insändare. Telefonnumret är 08 39 92 40. Vill du skriva är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.